Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag också med Mårten Tyrberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Hej. Och vi ska prata om schizofreni och psykos hos barn och unga.
Just det.
Kan inte du börja med att säga kort vem du är?
Precis. Jag heter Mårten och jag jobbar som psykolog och psykoterapeut till vardags inom psykiatrin i Västerås. Och då jobbar jag med lite alla möjliga diagnoser kan man säga. Bland annat psykoser. Mm. Och sen jobbar jag också halvtid som forskare. Har nyligen blivit klar med en avhandling som handlar om psykoser och hur vi kan jobba med patienter som är inlagda på psykavdelningar. Hur vi kan jobba med terapi där och lite sådär.
Till att börja med då, vad är de här två begreppen? Schizofreni och psykos? Förklara vad de är och vad är skillnaden?
Så psykos kan man säga är ju ett slags paraplybegrepp där schizofreni är en slags psykos. Och schizofreni är ju också en mer som officiell diagnos i vårt diagnossystem. Då. Psykos brukar man ju säga betyder en upplevelse där man tappar verklighetsuppfattningen och där man ofta upplever att man hör saker som andra inte hör. Att man ser saker andra inte ser. Eller att man har övertygelse eller att man tror på saker som andra tycker är konstiga eller så. Det kan man väl säga generellt vad man brukar kalla för en psykos. Sen är det svårt, det är alltid svårt med definitioner för det är lite godtyckligt också. Men ungefär så brukar man beskriva det.
Mm. Och schizofreni då?
Och sen schizofreni då är en typ av psykos och det är också den vanligaste av psykossjukdomarna kan man säga då. Och då handlar ju schizofreni om att man ska ha haft den här typen av symptom under en ganska lång tid. Minst 6 månader. Mm. Få diagnosen. Och sen så ska symptomen också, eller de här upplevelserna man har, ska också innebära en tydlig nedsättning i funktion. Man funkar sämre i sitt liv. Liksom. Mm. För det är det som är grejen också med den här typen av upplevelser. Att det är många som har lite grann av sådana här upplevelser utan att det behöver vara handikappande egentligen. Mm. Men får man diagnosen schizofreni, då är det verkligen handikappande.
Man får bara den diagnosen om det är handikappande.
Precis.
Men jag har alltid tänkt att psykos är någonting man är här och nu. Man kan ha en psykos i en vecka. Mm. Medan schizofreni är någonting, en kronisk diagnos som man har. Även när du är frisk så har du fortfarande schizofrenin bakom. Mm. Det är så folk pratar.
Så kan man nog säga också. Man brukar ju prata om att i en sjukdom som schizofreni så har man psykotiska skov.
Exakt.
Ja, så det stämmer, skulle jag säga.
Som typ, man kan ha paniksyndrom och sen har man panikattacker.
Precis, det kan man säga. Det är en ganska bra liknelse tycker jag.
Ja.
Så. Sen finns det ju också andra psykossjukdomar där man väl kan säga... Man kanske kan säga att det finns psykossjukdomar där man är psykotisk mer eller mindre hela tiden. Men då är det kanske på en mindre intensiv nivå. Det finns ju folk till exempel som ständigt har... vissa typer av, man kallar det för vanföreställningar då, alltså idéer som andra tycker är konstiga. Mm. Exempelvis att man är bevakad eller att man blir filmad eller någonting sånt där. Mm. Och det är ju en övertygelse som folk kan gå med ständigt så att säga.
Man kan gå till jobbet med den övertygelsen.
Ja, precis. Det finns ju de som ändå kan göra det mesta i sitt liv men man har en liten del av sitt liv där man har den här övertygelsen och som man kanske många gånger håller för sig själv och sådär också. Mm. Kan ändå funka helt okej.
Men det viktiga är att man kan i alla fall få en psykos en period i sitt liv. Ja. Det betyder inte att man har schizofreni.
Precis, verkligen.
Och hur vanligt är det att barn får psykos eller får ett psykotiskt skov?
Det är ju väldigt ovanligt att barn får en så att säga äkta psykos. Och med det menar jag att hos barn så är det ju rätt vanligt med man pratar ibland om psykosliknande upplevelser. Och det förekommer hos väldigt många barn. Där pratar man om att psykosliknande upplevelser förekommer hos kanske 40-50% av alla barn.
Vad är en psykosliknande upplevelse?
Då kan det handla om sådana saker som magiskt tänkande eller lite sådär udda idéer eller att man kanske har en låtsaskompis eller den typen av grejer.
Men är det egentligen saker som det är ofarligt?
Precis.
Om barn gör det, men om man fortsätter göra det när man är vuxen, då skulle vi säga att det är psykotiskt.
Ungefär så. Det är det som är poängen, liksom, att väldigt mycket av det här är helt normalt och tillhör utvecklingen. Och förekommer som sagt hos väldigt många barn.
Mm.
Men sen finns det en liten undergrupp av barn. Dels så finns det en liten undergrupp av de här, av alla de här som har den här typen av upplevelser, som upplever det besvärande. Men det är fortfarande inte psykos. Och sen är det ytterligare en undergrupp som är väldigt liten, där det sen utvecklas till en faktisk psykos.
Mm.
Men där är väl,
alltså en faktisk psykos som blir problematisk.
Som blir problematisk och som sen kanske leder till en psykosdiagnos av något slag. Alltså typ schizofreni då.
Mm.
Men svårigheten där när det gäller vi som jobbar med oss som jobbar med sånt där är ju med diagnostiken till exempel. Att det kan vara problematiskt att ställa en sån diagnos på ett barn. Därför att vi behöver observera symptomen under längre tid. Vi vet också att i ett tidigt skede av psykossjukdom så är symptomen kan vara väldigt föränderliga. Så därför behöver man ha lite is i magen när det gäller att, så att säga, bestämma sig för om det är en verklig psykos eller inte.
Mm. Så, och vid vilken ålder, okay, så alla barn kan säga att de har en låtsaskompis eller de kan säga att de hör röster eller det bor ett spöke under min säng.
Exakt,
och, sånt där.
Och det är helt normalt.
Vid vilken ålder borde man sluta säga sådana saker? När börjar du liksom spetsa öronen och tycka...
Ja, men exakt. Alltså dels så skulle jag vilja säga, även hos barn så att säga, om det är väldigt, väldigt besvärande och om barnet själv upplever att det är jobbigt, så tycker jag att man ska söka hjälp. Men det behöver fortfarande inte betyda att det är psykos.
Mm.
Men jag tycker att når man en nivå där barnet själv tycker att det här är jobbigt och jag känner mig jätteannorlunda mot mina kompisar eller jag funkar inte med mina kompisar eller jag...
Men vad är det typiska exemplet på det här då? Alltså att man har en låtsaskompis som man inte riktigt kan släppa eller... Jag ser konstiga saker i träden.
Ja, alltså både och kan det vara. Och det kan också vara mer, vad ska jag säga, mer svårinringat än så. Kanske upplevelser. Man upplever kanske att man hör någonting som andra inte hör.
Typ
det är lite svårt att, ja, men det kan vara röster. Det kan vara mer subtila ljud också. Så att det behöver inte vara så specifikt egentligen.
Okay.
En känsla kanske av att man inte riktigt förstår sig på vad det som händer omkring en. Sådana där saker kan ju hända hos alla.
Mm.
Alltså även vuxna i perioder av stress. Eller att man kan känna sig misstänksam kanske mot folk.
Mm.
Det tror jag de flesta även av oss vuxna kan känna igen på en lite lägre nivå. Typ att, ja men, skratta mina kollegor åt mig nu eller vad handlar det där om?
Mm.
Mm. Och om det sen blir väldigt mycket av det så kan det sen växa till någonting som kan kallas för en psykos. Men jag tror att det man ska fokusera på är om barnet känner sig besvärat.
Mm.
Och då tycker jag att man ska ha en låg tröskel för att söka råd och stöd åtminstone. Och då kan man göra det antingen via, alltså på en typ primärvårdsnivå eller via BUP.
Mm. Men då kommer de inte tänka schizofreni om man kommer dit med en femåring.
Precis, nej verkligen inte.
Men om man kommer dit med en 15-åring som säger de här sakerna.
Då kanske... Har man mycket av det och mycket som heter funktionsnedsättning och livet inte funkar. Man kanske har slutat gå till skolan, man kanske är påtagligt nedstämd. Man kanske har slutat ta hand om sig själv, slutat duscha, sådana där grejer.
Mm.
Man kanske upplevs personlighetsförändrad av sina föräldrar till exempel.
Mm.
Hos en 15-åring. Då kanske man skulle dröra den åt sig lite mer och jobba lite mer på att förstå vad det är för någonting. Då skulle du kunna, alltså vid den åldern skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna vara en psykos.
Mm.
Men hos en femåring skulle jag säga, där tror jag att det är otroligt få fall där man skulle ens kunna säga att det är en psykos. Därför att den åldern är så pass, alltså det händer så pass mycket under den åldern ändå som är inom det normala.
Mm. Är det vanligt att när, säg att man tar den här 15-åringen, är 15 år en bra ålder att ändå börja prata om att det är relevant?
Ja, det tycker jag, för att det vi brukar säga är att typiskt sett, om vi tar schizofreni som exempel igen då, den här vanligaste psykosdiagnosen, så brukar man säga att insjuknandet sker någonstans sena tonår eller tidiga vuxenår, typ 20-25 års åldern.
Sena tonår? Alltså så,
ja,
man kan
så
också när man är 16-17?
Ja, men alltså man kan i alla fall se tecken redan då. Och oftast är det ju också så att hos en person som insjuknar i en mer tydlig schizofreni, där man kanske har utvecklat så att man hör röster, man har jättemycket konstiga föreställningar och så, då kan man ofta se bakåt att det har förekommit förändringar under ett flertal år.
Mm. Så kan, och vilka förändringar är det när man kan kolla bakåt?
Ja, men då kan det vara sådana saker som, att, som personlighetsförändringar, man börjar bete sig annorlunda, man kanske börjar dra sig undan från sina kompisar och sina intressen. Mm. Eller på andra sätt börjar agera annorlunda än vad man har brukat göra.
Så. Det kan ju betyda vad som helst. Det betyder att man börjar lajva, vilket man inte var intresserad av tidigare. Är det liksom, skulle du säga?
Såklart skulle det kunna vara nästan lite grann vad som helst. Poängen är väl om omgivningen upptäcker att det här är någonting. Vi känner inte igen våran son, våran dotter. Mm. Kompisarna känner inte igen kompisen. Och det är, det är någonting som är annorlunda mot hur personen funkade tidigare.
Mm.
För det är också det. Men till exempel om man jämför med en del annan problematik, typ autism och sådär.
Mm.
Så brukar man säga att utveckling av en psykos, vanligtvis så har man en normal utveckling fram till dess att man börjar insjukna, så att säga. Medan hos till exempel barn med autism så är ju ett av kriterierna för en diagnos att man ska ha sett symptom av något slag ganska tidigt i livet.
Ja,
så det behöver det inte vara vid psykos.
Utan då kan det vara att man har en verkar helt
normal fram till 15, 16, 17. Man kan vara normal fram till 20, 25 också.
Okej. Ja. Hur snabb sker den här förändringen sen då?
Men det är olika. Ibland sker det snabbt.
Vad är snabbt?
Ja, men snabbt kan ju vara inom ett antal månader. Men då, eller veckor till och med. Men då är det igen, ska jag säga, oftast inte det vi kallar för schizofreni. Schizofreni brukar oftast ske något mer smygande än så.
Okay.
Men man kan ju insjukna i psykos mer akut. Men då är det ju också oftare övergående.
Snabbare?
Precis.
Okay.
Och då kan man oftast bli helt frisk.
När det sker snabb insjukning, är det liksom under en stressig period?
Kan ju vara det.
Drogrelaterat?
Ja, drogrelaterat, stressrelaterat, sömnbrist, alkohol, livsomställningar.
Okej, okay. Men den här, är det så också då att den här mer smygande vanliga liksom, schizofreni-sjuknandet, den är inte lika tydligt kopplad till stressorer?
Oftast inte, nej. Om jag tar schizofreni igen som exempel då, så tänker vi också att i de allra flesta fall har man någon slags ärftlig sårbarhet för schizofreni. Så att har man då den ärftliga sårbarheten plus att man då upplever någon slags stress under livet. Och det kan vara mycket olika saker. Det kan ju vara att man har haft en ogynnsam hemsituation under lång tid. Eller andra saker under uppväxten. Och att man sen också då utsätts för någon tydlig stressor. Eller en händelse som är en stor omställning. Typ att man flyttar hemifrån, börjar plugga, gör lumpen eller någonting sånt där.
Mm.
Då kan det vara, så att säga, droppen som gör att man insjuknar.
Men ska man tänka att om den droppen aldrig hade kommit, då hade man klarat sig, eller var det bara en tidsfråga?
Jag skulle säga att har man ärftligheten så kommer det ju sannolikt att hända ändå någon gång.
Mm.
Men inte i alla fall. Men man brukar tänka så att man har med sig en ganska, alltså det är en ganska stor ärftlig faktor, så vitt vi vet än så länge, när det gäller just schizofreni. Så att jag skulle nog ändå säga att i de flesta fall kommer man någon gång ändå att insjukna, låter tufft, men alltså har man ärftligheten så kommer det sannolikt att hända någon gång. Men kan vi säga det när det gäller de här andra sakerna vi pratade om, stress och droger? För där är det ju så att vem som helst av oss, du, jag eller vem som helst, om vi till exempel inte får sova på ett antal dygn, tar jättemycket droger eller hamnar i en svår och akut kris eller något slags akut trauma, så har vi det alla i oss, så att säga, att få en psykos. Men då är det, som jag säger, ofta ett snabbt insjuknande, och det går ofta över snabbt, och man återfår ofta hela sin funktion efteråt. Men sen medan vid schizofreni så i många fall så blir man aldrig riktigt helt bra. Man kan bli bättre med medicinering, men man brukar oftast behöva medicinera under resten av sitt liv, eller i många fall i alla fall. Och man brukar ofta ha någon slags nedsatt funktion även längre fram.
Mm. Hur är det med haschpsykos-grejen?
Jag ska försöka uttrycka mig på något sån här, liksom, vad ska jag säga, diplomatiskt där.
Men observationen som var från början var att det fanns studier som visade att personer som hade rökt cannabis under tonåren också i större utsträckning blev insjukna i schizofreni senare.
Ja, och det
var observationen.
Ja, och så är det. Men det bygger ju på att man har den här flera sårbarheten också, skulle jag tro.
Ja, ja. Och att, men varför finns det ett samband överhuvudtaget då?
Ja, men därför att cannabis påverkar ju delar i hjärnan som vi vet också är påverkade vid en psykos.
Ja.
Liksom amfetamin och en del andra droger
så
också.
Så du tänker att det är rimligt att säga att cannabis brukar öka risken för schizofreni,
ja,
genombrott?
Ja.
Ja.
Skulle jag säga. Så det vet vi är en statistisk riskfaktor. Så att säga. Men sen, det betyder ju inte att alla som röker cannabis blir psykotiska.
Det är uppenbarligen inte sant.
Nej,
just det.
Så man ska vara lite sansad där också.
Ja, jag förstår. Bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Men det har du redan sagt lite det här med liksom varningsflaggor. Eller vad ska säga. Men kan du ändå, om man är 15 år, vad ska man liksom titta efter? Om ett barn, en 15-åring, börjar bete sig konstigt eller märkligt.
Mm.
Går det att säga liksom några tydliga som man ändå kan hålla i när man vågar, när man tar upp luren och ringer till BUP?
Alltså personlighetsförändring är ju ett oklart begrepp. Men om man inte känner igen personen, om personen inte är sig lik, kanske börja prata om upplevelser eller idéer som man inte haft förut. Att man kanske börjar tro på att någon är inne och tar grejer från ens rum. Eller man tror att kompisarna vill en illa. Eller man börjar verka rädd eller så. Det är några sådana exempel som jag tänker. Då ska man dra den åt sig lite.
Mm.
Men det behöver fortfarande inte vara någon fara. Men jag tycker man ska be om hjälp i alla fall.
Men vad finns det ännu tydligare flaggor där man verkligen ska vara orolig? Som du sa, sluta sköta sin hygien.
Ja, det tänker jag också är en ganska tydlig grej som vi ofta ser vid den här typen av insjuknaden. Att man kanske slutar duscha, man kanske slutar byta kläder.
Mm.
Eller man börjar bete sig och det avseendet också. Alltså en upplevelse som man kan få inom ramen för en psykos till exempel är att man känner sig väldigt hudlös. Vissa personer vi träffar på, vuxna tänker jag kanske främst då på, har kanske flera jackor på sig för att skydda sig. De upplever att de gränserna för kroppen är utsudda. Det är den där typen av verkligt udda upplevelser.
Mm. Mm.
Så det är en annan sån sak som jag tänker man kan se, kan jag tänka mig även hos en 15-åring.
Mm.
Men jag skulle säga igen, jag vill säga det att jag tror att det är ovanligt hos så pass unga personer, men ser man det så kan man be om hjälp, tänker jag.
Kan man liksom fråga, liksom, kan man liksom lite skrapa på såna här saker om så, ett barn som börjar bete sig annorlunda.
Mm.
Kan man liksom försöka leta efter såna här bizarra föreställningar?
Mm. Mm.
Hur kan man fråga efter det?
Om man är typ anhörig eller så?
Ja,
men jag tänker att man kan absolut göra det. Man kan vara intresserad av vad barnet pratar om och be, alltså utan att, så att säga, utan att döma och utan att ifrågasätta, lyssna och fiska lite efter vad han eller hon tänker och känner. Liksom. Det kan vara svårt med barn såklart, för barn är inte alltid så benägna att berätta om sånt. Men var nyfiken, tänker jag, och kanske vara lite försiktig med att säga att nej, men det där stämmer inte, det är inte sant och sådana där saker. Även om man så att säga vet det. Därför att då tror jag att risken är att barnet slutar sig liksom inte vill berätta mer.
Och då stängdes det fönstret för att få reda på vad barnet tänkte.
Ja, för den gången i alla fall.
Ja, precis.
Alltså, det beror såklart på vad man har för relation med sitt barn. Men jag tänker generellt att man vill vara intresserad och nyfiken. Och man vill odla en situation där barnet känner sig tryggt att berätta.
Man riskerar liksom inte att uppmuntra den här föreställningen då, om man inte är tydlig med att det där kan inte ha hänt.
Nej, det tror jag inte man behöver. Det tror jag inte man behöver vara rädd för.
Det är bättre att hålla dörren öppen än att säga att det där var superkonstigt, det kan inte ha hänt att man gick in i ditt rum.
Exakt. Det är på samma sätt egentligen som vi brukar tänka kring självmordstankar och sådär, eller hur? Det är inte farligt att fråga om det, är inte farligt att prata om det, utan det är snarare normaliserande och bra.
Mm.
Så.
Mm.
Jag tänker att det är lite samma sak.
Förlåt, nu hoppade jag över en viktig fråga. Men hur vanligt är det här? Ska man tänka liksom, det går ändå i varje klass? Så att man ska verkligen tänka...
Nej, man ska tänka bland vuxna att det är ungefär 1 på 100 som har någon slags psykossjukdom. Och då kan det vara schizofreni eller andra närliggande diagnoser. Bland barn är det ännu mer ovanligt än så. Låt säga att det är kanske en på 1000, en på 5000, något sånt där kanske.
Mm, så det är superovanligt.
Och bland ännu yngre barn. Man brukar skilja det som, det finns begränsad men ändå lite grann forskning på psykos bland barn. Och då pratar man om lite olika begrepp. Dels pratar man om tidig psykos. Och då pratar man om insjuknande innan 18 års ålder. Men sen pratar man också om barndomspsykos. Och då pratar man om insjuknande innan 13 års ålder. Och då säger man att det är ovanligt med insjuknande innan 18. Och då kan man säga att det är extremt ovanligt med insjuknande innan 13. Så okay. Det är liksom verkligen så.
Men för att tidigare så hette ju diagnosen autism var ju infantil schizofreni. Men att då tänkte man ju liksom att autism var en form av schizofreni var ju tanken från början. Det måste vara svårt att se skillnad på det här när liksom ett barn som pratar jättekonstigt, kanske har jättespeciella intressen. Det finns någon klassisk studie som med en kille som tror att han är en robot och som pratar bara om att han är robot, han är bara en källa robotar. Och när den här case-studien skrevs på 70-talet så tolkade man det som schizofreni. Och när man läser den idag så är det uppenbart att det är en autistisk pojke. Tycker du att det är svårt liksom att skilja på det? Eller då måste ju också förekomma att en person både uppfyller diagnoskriterierna för autism och schizofreni.
Ja, jag tycker också att det är svårt. För det är mycket överlapp.
Med sociala problem, man börjar bete sig lite bizarrt.
Det är ett stort överlapp, så är det. Det man har att hålla sig till om man lusläser, för mycket av det här kokar ner till våra diagnoskriterier igen. Så vi som jobbar i den här branschen, vi tittar ju på de kriterier som står i våra manualer. Och en av de saker det kokar ner till är ju att för att det ska bli en schizofrenidiagnos till exempel, så ska det vara ganska tydliga symptom i form av rösthörande och eller vanföreställningar. Vilket det brukar inte förekomma så tydligt om det så att säga bara är autism. Så det är en sån där skiljelinje.
Just det.
Men
de här andra symptomen som man definierar schizofreni utifrån, till exempel att man har minskat mindre känslor kan det vara, eller man har mindre socialt intresse. De delar de ju med autism.
Jag skulle säga att enligt min erfarenhet kan det se precis likadant ut, och att det kan vara nästan omöjligt att skilja på det när det gäller just de delarna av symptomen.
Lite stickspår. För visst är det så här i schizofreni att man pratar om positiva symptom och negativa symptom. Det är dåliga begrepp, för det låter som att det är bra symptom.
Ja, verkligen symptom. Dåliga.
Men det är det inte, utan vad är det?
Positiva symptom betyder sådana symptom som där saker och ting läggs till ens fungerande som inte fanns förut. Alltså, eller man upplever
Överskottsbeteende
säger man om man jobbar med KBT. Ja, precis. Så att då är det ju exempelvis att man har röster eller att man har udda idéer.
Man upplever någonting som andra inte upplever.
Exakt, så saker som har tillkommit. Just det är det man menar med positivt, som är plus. Medan negativt då handlar om saker som försvinner från ens fungerande. Typ att man blir väldigt passiv. Man pratar mindre, man har kanske visar mindre känslor, mindre affekter som vi säger. Man kan också få mera utslätad
mimik.
Alltså man syns inte så mycket på än vad man tänker och känner och sådär.
Och så det är de här,
det är negativa symptom.
Eller underskott ska man säga.
Eller underskott.
Exakt. Just det.
Exakt.
Om man nu skulle då gå vidare och faktiskt söka hjälp för det här, vad får man för behandling? Jobbar man på överskott- och underskottsnivån?
Det gör man. Så att behandlingarna som vi har är ju dels mediciner, neuroleptika som det kallas, för psykos. Och när det gäller barn så använder man också mediciner, men man gör det med ännu större försiktighet. För svårigheten med mediciner är att de kan också få ganska så tuffa biverkningar av lite olika slag. För det finns många olika mediciner att välja mellan. En jobbig biverkan som man är extra noggrann med när det gäller barn är sånt som övervikt. Så att en del av de här medicinerna kan göra att man får ett väldigt sug och att man kan öka väldigt mycket vikt väldigt snabbt. Vilket ju såklart får konsekvenser för självförtroende och alla sådana där saker i förlängningen då. Och sen kan det finnas andra biverkningar också, skakningar och liksom sådana kroppsliga biverkningar som inte är så trevliga. Så att man är ännu lite försiktigare med medicinering hos barn. Men medicin är ju en del av behandlingen.
Men funkar de också? Det jobbar biverkningar, men funkar de?
De funkar, men de funkar inte för alla.
Okay.
Så att lite grann beroende på vilka studier man tittar på. Men i vissa studier kan man se att upp till 50% av de personer med psykossjukdom som ändå får den bästa möjliga medicinska behandlingen har fortfarande kvar symptom.
Okej. Okay. Men 50% har inte det då? Så
att... Ja, men precis. Så att det finns ändå många som... Många får väldigt mycket hjälp. Vissa får lite hjälp. Och vissa fåtal fall funkar inte alls. De flesta får ju någon slags lindring.
Vilka av de här symptomen är det som påverkas? Är det överskottsbeteendena eller underskottsbeteendena?
Man brukar säga att det är överskottsbeteendena som medicinerna funkar bäst på.
Att de tar bort hallucinationer?
Precis, och... de dämpar det. De dämpar misstänksamhet och paranoia och röster och sådär.
Okej.
Okay. Svårare med de här... Det som handlar om passivitet och det vi kallar för negativa symptom då, brukar man säga. Okay. Sen händer det mycket på medicinfronten också, så att där utvecklas det hela tiden om man försöker jobba fram bättre mediciner och sådär.
Mm.
Men sen har vi ju utöver det då, så har vi också psykologisk behandling som funkar något sånär. Det funkar inte, det är inte samma starka effekter som till exempel vid paniksyndrom eller fobi eller så. Men annars är det ju kognitiv beteendeterapi som är den rekommenderade psykologiska behandlingen för den här typen av problem faktiskt.
Vad gör man då?
Men man gör egentligen liknande saker som vid andra problem, som du var inne på tidigare. Man analyserar överskott och underskott till exempel. Man tittar på vad för slags till exempel undvikande beteenden som en person ägnar sig åt för att handskas med sina röster till exempel.
Vad skulle det kunna vara? Att man inte skulle lämna lägenheten?
Precis.
Ofta. För då är rösterna jobbiga.
Exakt. Exakt. Så det kan ju både vara att man undviker själva upplevelsen av att höra röster. Alltså typ att man stannar hemma för att slippa höra röster.
Mm.
Det kan också handla om att man undviker saker för att man... alltså saker som rösterna säger ska hända. Alltså att man tror att det rösterna säger är sant till exempel.
Mm.
Då blir det andra typer av undvikanden.
Alltså för att de säger du kommer hoppa ner på spåret. Då vågar man inte åka tunnelbana.
Exempelvis.
Okay. Precis, exempelvis. Och då handlar terapin om att man ändå ska våga göra saker trots rösterna.
Ja, men det är ju, i grunden kan man säga det, att terapin handlar ganska mycket om en slags exponering och att försöka hitta en slags ökad flexibilitet i förhållande till sina upplevelser. Om vi inte kan ta bort symptomen så vill vi försöka hitta ett sätt så att personer ändå kan göra det som är viktigt för dem i livet samtidigt som de har symptom. Men sen finns det också mera klassiska tekniker från traditionell KBT, kognitiv beteendeterapi, som man brukar jobba med. Typ att man gör beteendeexperiment, man letar för- och motbevis för olika föreställningar.
Vad skulle det kunna vara?
Det skulle kunna vara till exempel att man i en session utmanar, alltså tillsammans med sin terapeut då, om man har en bra och trygg relation med terapeuten, så kan man till exempel jobba med att utmana sina röster till exempel. Det kan väl förekomma att en röst kan säga någonting om att de kommer att skada en om man gör sig eller om man gör så. Och så kan man testa under trygga förhållanden att göra just det.
Alltså rösten säger, vi kommer se till att du dör om du...
Om du fortsätter prata med den här personen till exempel. Eller okay. Någonting sånt där. Och så kan man tillsammans med sin terapeut ändå testa och göra det. Okej, det blev inte så den här gången. Vad tänker du om det? Ja, men okej, jag... Ja, man kanske är något mindre övertygad om att det är sant då. Så att man försöker liksom då att kanske pressa ner i vilken mån personen är övertygad om att det här faktiskt är sant.
Mm, okay.
Så det funkar för vissa, men det är individuellt också vad som funkar.
Det här är ju en stor fråga, men jag tänker att det måste finnas två spår. Där den ena är så här att försöka, ska man säga, överbevisa rösterna eller de här föreställningarna.
Yeah.
Det här är en klassisk KBT-diskussion. Ja, ska man försöka motbevisa det eller ska man liksom bara gå runt det?
Ja.
Hur ser forskningen ut där? Vad kan vara mest effektivt? Ska man liksom hitta argument mot vanföreställningarna eller de här grejerna?
Mm.
Eller ska man bara, ja, man kan tänka konstiga grejer, jag går till skolan ändå?
Exakt. Jag skulle säga så här. Jag skulle säga att man har forskningsstöd för bägge.
Okay.
Så vi har forskningsstöd för traditionell KBT som skulle vara mera det förra alternativet.
Argumentera emot.
Exakt. Fast inte på ett, det ska jag säga, man gör ju inte det på ett... Man gör ju det på ett väldigt strukturerat sätt och på ett väldigt kollaborativt sätt.
Mm.
Och inte på ett jag har rätt och du har fel sätt.
Alltså terapeuten har rätt.
Exakt,
fel.
Exakt.
Nej,
så
nej,
gör man ju inte.
Nej.
Och folk som jobbar med KBT vet ju det, så det är viktigt att säga. Så det funkar, för det finns det forskningsstöd för. Och det finns också forskningsstöd för de här som vi kallar ibland tredje vågen-varianterna av KBT. Typ ACT, Acceptance and Commitment Therapy, har det kommit en hel del inom när det gäller psykos de senaste åren. Och där ser man att det också tycks ha effekt. Och det skulle mer då vara det andra alternativet. Typ att, ja, men okej, jag har de här rösterna, jag verkar inte kunna bli av med dem. Men jag kan ändå uppenbarligen gå ut och träffa mina kompisar och handskas med att rösterna pladdrar på under tiden.
Mm.
Och ibland till och med bli hotfulla. Och det kan vara helt okej.
Okay. Just det.
Alltså typ så.
Det kanske är sant att Säpo är ute efter mig, men jag kan fortfarande gå bio.
Typ.
Typ så.
Ja.
Ja.
Typ.
Men vad är forskningen på väg? Liksom? Vad är liksom det senaste? Du har ju precis doktorerat. Vad kommer vi vara om liksom 5-10 år?
Jag ser framför mig dels om man ska börja med det som inte är egentligen vårt expertområde. Men om man ska bara säga någonting om den medicinska behandlingen, så skulle jag tro att där kommer utvecklingen fortsätta. Förhoppningsvis kommer man fortsätta slipa medicinen så att det blir färre besvärande bieffekter.
Mm.
Vad gäller terapi så tror jag att man kommer att fortsätta även där att slipa och titta på vad... Men lite så som jag tänker mig att terapiforskningen är på väg generellt sett, att man tittar på verksamma processer och kanske inte inte fäster sig så mycket vid stora paket av behandling, utan man tittar på processer som funkar, typ acceptans, typ exponering, typ beteendeaktivering, sådana där grejer.
Mm. Så att man sen kan göra nya paket.
Ja, men precis, så
att man har hittat vad som funkar.
Ja, eller bygga individuellt för varje patient, tänker jag. Man testar så.
Just det, för varje individ måste ju vara extremt olika.
Men så är det ju. Så är det ju verkligen, och det kan yttra sig på extremt många olika sätt. Så att jag tror att ditåt kommer det att gå, och sen så ja, alltså jag är förhoppningsfull ändå. Jag tycker att jag ser patienter som jag träffar som man kan komma långt med ganska små medel om man jobbar med rätt saker.
Mm. Om man hittar liksom
om man hittar det som är viktigt för personen, ja. Mm. Sen hjälper det ju såklart om man också har ett nätverk som funkar. Personer som har kanske föräldrar, kompisar, jobb, lägenhet, alla de där grejerna på plats, så är det såklart enklare. Och tyvärr är det ju många i den här gruppen som inte har det, men...
Har du något boktips som du skulle vilja...
Ja, men jag har en bok som jag vet är på G, som är skriven av en sån här gammal nestor inom det här området som heter Johan Kullberg, bland annat, och några fler medförfattare, som handlar om... den är riktad mot personer som själva har drabbats av psykos och deras anhöriga. Den heter Att insjukna i psykos.
Och Johan Kullberg är en vettig person.
Johan Kullberg är en vettig person som kan mycket om det här och som har ett väldigt, tycker jag, medmänskligt perspektiv på den här patientgruppen, vilket verkligen behövs.
Tack, Mårten.
Tack själv.
Och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och så finns vi på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna_podd. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.